Ja, här bär vi ut de stora skyltarna på gatan.
Ja, den här vägen. Så.
Det var så blåsigt här på hösten, så ni blåste omkring. Nu ska vi skaffa en sån där jättetung skylt.
Vi stiger alltså in i Café Finissen. Jag är här med Jessica Parland från Essen och Matilda från Essen, hennes dotter. Och jag ser omkring mig här i café. Det är ett litet café i Grankulla. Där ute stannar bussen precis. Och här finns en dator där jag ser när tågen kommer iväg. Så jag kommer att komma iväg härifrån ganska smidigt också från det här lilla caféet.
Efter att min man hade, liksom, hade knäckt, eller han hade knäckt sin, och läkarna, sin han, leukemi som han insjuknade i för något par år sedan. Och då blev det på något sätt en sån här omvärdering också. Vad som är roligt och viktigt i livet. Och då bytte han lite jobb. Och så hittade han också i samband med det den här lilla lokalen som är här precis bredvid Grankulla station. Och han jobbar ju annars på kaffecentralen, men det var här, lokalen var för liten. Och då för KC så det dög liksom inte för kaffecentralen. Så då bestämde vi helt enkelt att, nej, att nu gör vi ett eget litet café här. Det var lite så här nostalgiskt när vi hade grundat Café Kafka då, för det är ganska exakt 25 år sedan som vi startade i branschen.
Det är Margret Stefan Essen, är ju då kaféföretagare, själv jobbade på CSC med forskningsdata, men är det här café i Grankulla lite som er hobby på något sätt?
Ja, det är nog egentligen just vad det är. Det är en för tillfället ganska dyr hobby faktiskt. men det har nog varit jätteroligt och det där, det har varit för barnen då ett tillfälle nog att få arbetserfarenhet. Det är ju jätteroligt alltså med det, på det sättet att vi har så mycket nöjda kunder. Att man blir så glad. Det är många med den grannibor som har liksom tagit den vanan. De kommer här via på morgonen och tar sin kaffe och med sig. Och är jätteglada och nöjda och det är roligt.
Hur mycket står du själv bakom disken här?
No, inte faktiskt så hemskt mycket. Jag brukar hjälpa till här före vi öppnar och sen just nu här kanske i början med sådana här små saker. Men det, där, det är nog de här duktiga barnen som gör det för det mesta. Och så har vi ju några andra anställda också som är riktigt duktiga.
Jag ska fråga din dotter Matilda här. Hur går det till? Du står här med förkläde på och lagar smörgåsar för fullt. Hur ofta jobbar du här på kafé?
Ett par gånger i veckan, tre ungefär.
Vad har du lärt dig av att jobba här?
Jag har ju jobbat på kafé tidigare. Men nu har jag haft mera ansvar än jag haft tidigare. Så att planera vad som behövs och rutiner och sånt. Det är sånt som jag har fått pröva på här.
Jag förstår att du till vardags studerar statskunskap och så kom, men har du funderat på att bli kaféföretagare som din pappa någon gång i framtiden?
Nu känns det nog inte aktuellt, men det är nog jätteroligt att vara här.
Vi går tillbaka och talar med din mor Jessica Parland från Essen. Alltså, du är då född Parland och jag förstod din farfar var Oscar Parland som bland annat är känd för den här boken Den förtrollade vägen som också blev tv-serie på 80-talet. Din farfar bodde här i Grankulla på 20- och 30-talet. När flyttade du själv till Grankulla?
Skulle det ha varit 2013 kanske. Jag hade bott många år i Sjunde. Jag är själv uppvuxen i Esbo. Men sen hade vi bott många år i Sjunde.
Hur kändes det då att flytta till Grankulla? Du har haft en viss historia, du har förfäder som har bott här.
Ja, i och med att jag är uppvuxen i Esbo. Så det har ju alltid varit liksom en rivalitet mellan granni och Esbo-ungdomar. Så det kändes nog lite sådär att ja. Men sen är ju då min man Christian uppvuxen här. Så han är ju liksom tvättäkta grannibo. Och sen började jag ju fundera på saken och insåg att vi det där, att jag ju faktiskt har rötter här. Och jag har fortfarande små kusiner och sådär som bor här i det där faggorna. Så att nu är det... Nu tycker jag nog att det är jätteroligt. Och på många sätt liknar det ju också Sjunde som en sån liten tvåspråkig kommun.
Har du lyckats reda ut var din farfar då, Oskar Parland, har bott då på 20-talet någon gång?
När jag fick just höra här i samband med hans lillebrors 100-årsdag att de bodde någonstans där på södra sidan, vid Köpingsvägen eller någonstans. Men min uppfattning var att de åtminstone sen senare ska ha bott här uppe på andra sidan här någonstans nära det som vi kallar den Runebergska villan. Det talas om hur de springer ner för backen till tåget, så det måste ju den vara då på andra sidan.
Jag sitter här då med Jessica Palla från Essen och i familjens lilla café här i Grankullan, jag har hållit på med det här sen i fjol somras. Tidigare har jag haft mera kaféer så där inne i stan. Vad är skillnaden mellan att ha ett kafé i förorten och att ha ett kafé inne i Helsingfors?
De andra ställena som vi haft har vi haft på ställen där det är väldigt mycket folkströmmar. Så att det där, nu är jag på det sättet här färre människor. Jag ska inte säga mindre människor, för jag tror inte att de är så små. Men det där, det är nog, i synnerhet alltså på veckosluten så funkar det inte här. Och kvällarna är också ganska lugna, men just så här, inte det annars så stor skillnad. Alltså, nu hittar man liksom så här liknande ställen också i Italien och på andra ställen liksom i, ska säga, mindre orter och förorter nere på kontinenten också. Nu tycker jag att vi har viss sådär autentisk känsla ändå på det sättet.
Ja, ni har alltså, man ser här på en dator när tågen går och det här kafé öppnar en 7 på morgonen. Är den här morgonen är liksom sån här... när ni har mest kunder?
Ja, det är nog den här största rusningen är de här kafferna som går här på morgonen. Det är väldigt, väldigt många som tycker att det är bra med, eller skönt att få en liksom färdig lagad liksom riktig sån här specialkaffe på morgonen.
Vill Grankulla tonåringarna då ha någonstans att hänga på eftermiddag?
De har inte riktigt hittat hit. Jag vet inte vad det beror på. Att det hade nog tänkt att det här är ju ganska nära skolan, men inte ännu. Men kanske tänka mig att det kan också vända mot våren sen igen. Vi kan sätta ut terrasstolarna där ute.
Jo, jag tackar. Tala med Jessica Palland från Essen. Vi sitter här i familjens café. Du kallar det här lite för en dyr hobby. Men det är då familjen som jobbar tillsammans med ett litet café i Grankulla. Men vi ska tala lite vidare strax med Jessica om det som är hennes egentliga jobb. Hon är historiker som jobbar med forskningsdata. Vi sitter här på ett litet café i Grankulla tillsammans med Jessica Palland från Essen och hennes dotter Matilda står där och lagar kaffe. Det här är ett litet familjeföretag. Och Jessica, men du fick nyligen ett sånt här Gösta Mikvits-pris av Historiska föreningen. Kan du berätta varför du fick ett sånt här pris?
Ja, jag blev nog jätteförvånad och smickrad. Jag fick det... för, tror jag, mest liksom för mitt arbete med de här digitala frågorna. Alltså jag har på många olika sätt försökt utröna och arbeta och också liksom vara aktiv påverkare med de här frågorna som gäller kulturens digitalisering, ska vi säga. Vad det betyder för historiker professionellt att materialerna blir digitala, vad det betyder för samhället, kulturhistoriskt perspektiv när medierna ändrar och också just då socialt i samhället.
Ja, vi tar helt sådär konkret. Allt mer skrivs ju bara digitalt och skrivs aldrig ut på papper. Vad gör historikerna då för att spara på digitala källor?
No, det är ju, historikerna gör ju inte så hemskt mycket ännu, men det där arkiverna gör ju nog, man samlar in och nationalbiblioteken till exempel samlar in material, men det är ju nog liksom, det är så oändligt mycket material och det är så flyktigt och alla frågor om urval och hantering och när man, det vet man ju också att de blir liksom oanvändbara, kan bli formaterna bli gamla och de kan gå sönder, så att det är nog en jätteutmaning att som vi har, så att det har varit liksom en av min grej nu liksom, just att försöka liksom medvetandegöra också historikerna till exempel om att man borde spara med och välja vilka material framtidens historiker behöver och hur de ska sparas, för det är inte heller liksom rakt av, utan det kräver massor av beslut när man digitaliserar eller ska arkivera digitala material som sen påverkar hur användbara de egentligen är för forskning.
Du jobbar då med forskningsdata. Kan du på något sätt konkretisera vad det är du sysslar med nu för tiden?
No, just nu så jobbar jag till exempel med en sån här forskningsdatakatalog som heter ETSIN. Och det har ju, jag har nu några år jobbat på CSC som är alltså statens IT-central för forskning. Och det betyder just att det gäller alla områdens forskning. Så det har varit för mig jättespännande som humanist att få bekanta mig med alla andra forskningsområden. Så det är helt enkelt det som en bibliotekskatalog men för forskningsdata som finns på webben.
Jag talade med Jessica Palan från Essen och det som du kanske också folk har hört talas om det är att du jobbat tidigare för Brages pressarkiv. Du var arkivchef för Brages pressarkiv och kämpade då en hel del med att försöka bevara Brages pressarkiv. Vad tycker du om vad som har hänt med Brages pressarkiv sen dess?
Alltså det är ju bra att det ännu finns på det sättet att samlingarna finns och där finns kompetent personal och sådär, men jag är nog liksom orolig för hur det ska gå på sikt, för att jag ser ju att de här papperssamlingarna, i synnerhet den kompetens som finns där nu, så det är nog ingenting som kan ersätta den sådär bara med digitala medel. Men här, det var nu en bedömning som gjordes då på ministeriet av de finlandssvenska aktörerna att det inte är någonting man vill satsa på. Jag
förstår att pressarkivförening nu upprätthåller Brages pressarkiv, men gör de det i samma lika stort som då förr?
Nej, alltså de har ju slutat med indexeringen, så man arkiverar väl vissa saker som att man samlar kanske dödsannonser och sånt. Men just det här att skapa metadata för journalistiskt innehåll, så det har man ju börjat göra på redaktionerna, men det betyder ändå oftast att alla redaktörer gör på olika sätt. Så det skulle vara bättre att göra det centralt.
Ja, på Svenska Ylet har vi också trycker iväg en hel del digitalt material. Man sätter inte bara på vår egen webbsida utan också på de här olika sociala medierna. Är det här något du funderar på, hur man skulle kunna samla ihop och liksom helt enkelt arkivera allt sånt här som jag till exempel får ur mig på Svenska Yle?
Ja, alltså själva programmaterialen arkiveras. Ja, webbsidorna arkiveras nog också på något sätt. Överlag så Yle har varit en verklig liksom föregångare när det gäller just att hantera digitala material och just använda ämnesord och sådär. Så att där finns det nog, men det är ju det att det samlas otroliga mängder material, alltså det här olika tv och video och webb och allt nätet som samlas, det är ju absurda mängder. Och just det här, sen vad det finns liksom i Internet Archive där på andra sidan Atlanten också, webbsidor och saker, så det är nog, och hela YouTube, alltså där det laddas upp liksom vansinniga mängder varje sekund material, och det är ju videofiler, det är inte några små filer, så det kommer nog att vara lite intressant att försöka på något sätt om 50 år återskapa det här, hur världen såg ut egentligen.
Ja, Historiska föreningen kom ihåg dig med Gösta Mikvits pris, det sa att det var 2000 euro i prissumma, vad använde du de pengarna på?
Jag köpte mig faktiskt en ny dator, för den förra hade paja totalt. Och det är faktiskt för mig ett ganska viktigt verktyg om att jag bloggar ändå och liksom skriver på dessa artiklar och sådär. Så att jag var jätteglad när jag fick en ny fin dator.
Jag talade med Jessica Parlan från Essen. Som, du bloggar visst på esseter.blogspot.com. Mm. Det är väl så den här adressen. Och vi sitter i Café Finessen i Grankulla, som är lite av en sån här familjens egna lilla projekt vid sidan. Din man hade lite större kafébusiness och här är din dotter Matilda står bakom disken. Jessica, hur känns det att kombinera sånt här, att ha ett sånt här familjeföretag inom kafé och ibland komma och hjälpa till här på morgonen och sen ha ett annat jobb också där du jobbar med forskningsdata?
Det känns jätteroligt och de kompletterar ju varandra helt jättebra, för de är så olika. Och mycket av de där forskningsfrågorna och de tekniska liksom informationsvetenskapliga frågor jag jobbar med är ganska utmanande. Så det är sådant också som kan bli att snurra i huvudet, som man sedan funderar på att hur ska man uttrycka det här och hur ska man få det här fixat. Och då är det liksom jätteskön motvikt också det här att kunna komma och göra så konkret saker och ha med människor. Det är ju så extra bonus när man får se sina vuxna barn här också ibland.
ja barnen har satt jobb i kafé. Tack Jessica Parlan från Essen.